Artikel 6.
Stockholm har i alla tider dragit mycket folk till sig. Staden lockar med jobb, framtid och spänning. Men på livets skuggsida finns också missbruk, hemlöshet, brott och straff.
Linn Annerbäck, du är antikvarie på Stadsmuseet.
Ja.
Tillsammans med Medeltidsmuseet så håller ni på med en utställning som heter Skuggsidan. Och du och jag står på en plats här i Stockholm som räknas som en av de farligaste. Kan du berätta var vi befinner oss nu?
Just nu befinner vi oss på Medborgarplatsen, som ju i alla tider har varit en plats där många människor har rört sig, en knutpunkt. Mycket nattöppna krogar runt omkring. Knutpunkt även för tunnelbana, pendeltåg, och det gör att det blir stökigt. Mm. Framförallt vissa kvällar i veckorna.
Och som en illustration av det här, att det kan vara rörigt här, så står en polisbuss parkerad, och det står alltid polisbussar här.
Ja, precis. Man har en mobil polisstation här, framförallt på helgkvällar då, för att minska slagsmål och andra sådana saker.
Och det här området som vi är i nu, som du har berättat, så är det väldigt mycket kriminalitet här. Och här, om vi blickar lite norrut här upp mot höjden vid moskén ungefär, där har vi haft en avrättningsplats.
Jajamän, där låg den första avrättningsplatsen som Stockholm hade under medeltiden. Och den ligger där fram till 1500-talets början faktiskt. Så där uppe på Pelarbacken, som man kallar den för, så fanns det en galge där man kunde hänga människor då. Och hängning ansågs som ett ganska simpelt straff. Det var vanärande för hela familjen att någon blev hängd. Sen fanns det också så man kunde hugga huvudet av folk här uppe också. Och halshuggning var däremot ett ganska fint straff, så det var inte vanärande för familjen.
Mm. Mm. Och är att förglömma häxprocesserna som också var här på Söder, där många, framförallt kvinnor, blev dömda till bålet. Hörde, om vi blickar lite söderut, där låg källaren Hamburg, som den hette. Nu är den ersatt av McDonald's. Men om man var dömd och var på väg åt ett annat håll, nämligen söderut till en annan avrättningsplats, då kunde man få sin sista sup här.
Precis. Man flyttar ju Galgbacken flera gånger till mindre bebyggda områden. Och på 1600-talets andra hälft så flyttar den ut till dagens Hammarbyhöjden. Och då finns också källaren Hamburg här, som du berättade om precis. Och på vägen ut från sitt häkte där man satt och väntade på avrättningen, så blev man förd till källaren Hamburg, fick gå in där och ta sig en sista sup. Man fick faktiskt välja om man ville ha champagne eller porter också. Mm.
Och några av de här som skulle avrättas, var de lite talföra personer, så hade de möjlighet och rätt att också säga några sista ord.
Ja, definitivt. Man fick säga sina sista ord, och var man riktigt vältalig så trycktes de här upp sen och såldes på gatorna.
Mm. Det här var ett folknöje.
Ja, det var det.
Hörru, vi ska gå till Stadsmuseet, för ni samarbetar med Medeltidsmuseet när det gäller den här utställningen som öppnar den 1 februari. Och så ska vi titta på lite av det som vi kan se idag, för det pågår för fullt nu, arbetet där nere hos dig.
Ja, precis, det gör vi. Mm.
Och då passerar vi just en monter där det står lite grann om häxprocesserna. Föreställningen om att häxor flyger på natten för att festa med djävulen uppkommer på senmedeltiden. Och 8 stycken kvinnor döms alltså till döden här i Stockholm. Och vi kan se det här illustrerat, hur de här häxkvinnorna flyger då till Blåkulla. Och domstolsväsendet illustreras också.
Den här är från 1670, och det är ett tyskt träsnitt, men det föreställer häxprocesserna i Mora. Och det är väl den gången som flest personer döms på en gång, att det är 17 stycken som avrättas på samma dag. Mm.
Och endast 8 i Stockholm.
Endast 8 i Stockholm.
Rätten beslutar om ifall hon är en trollpacka. Om detta var rätten enig och har 3 alternativ att föreslå. 1. Skall hon först halshuggas och sedan brännas? 2. Ska hon först lida någon sorts tortyr och sedan halshuggas och brännas? 3. Ska hon brännas levande?
Mm, och det här var en pigg liten ung man som hade väldiga fantasier, som stod nästan som huvudvittne i de flesta fallen.
Ja, Johan Gris kom ju till Stockholm efter att ha dömt sin egen mamma till döden i Gävle. Han kallas också för Gävlepojken. Han kommer till släktingar som bor på Katarinaberget och berättar sina historier och får med sig flera stycken pigor till exempel, och andra barn som då vittnar. Och det är det som är speciellt med häxprocesserna i Sverige, det är att vi har barnvittnen. Det har man inte i resten av Europa.
Mm. Ja, en skrämmande tid i Sverige. Nu kommer vi in till en ny tid, och här har ni illustrerat de som sitter bakom lås och bom i en utställning här, där vi kan se händerna går utanför gallren, och sen så kan vi läsa namnen här, där vi ser då Frans Pettersson och Lars Johansson sitter här inne. Brottet var otukt och 3 månaders straffarbete. Det kan man tänka kanske var på Långholmen.
Ja, precis, det var det faktiskt. Men just Frans och Lars, som levt tillsammans i 10 års tid som samboförhållande, döms ju alltså för sitt sexuella umgänge.
Och det här var något som var straffbart väldigt sent in i 1900-talet.
Ja, det här är ju någonting som pågår sent som sagt, och det är inte först på 70-talet som vi tar bort sjukdomsbegreppet för homosexuella.
Och framför dem i den här installationen så kan vi se dynamitladdningar ligger här. En röd förpackning och så lite gamla verktyg. Och en docka också och en del av en fotogenlampa. Vad vill ni illustrera med det här? Och så pengar förstås, ja, 100 lappar. Ja.
Det kommer att vara olika attribut till de här olika brottslingarna. Vi har 8 stycken personer som vi presenterar här. Frans och Lars kommer att få buteljer. De drack ganska häftigt, och det är vid ett sånt tillfälle när de har druckit mycket alkohol, och sen gick de ut på Djurgårdslandet för att ha sex, och då blir de påkomna in action helt enkelt av 2 konstaplar som de åker fast då. Dockan till exempel kommer att ligga vid John Ingvar Lövgren, som var en av våra värsta sexualförbrytare på 60-talet.
Ja, medan vi passerar den här installationen, den är som en cirkelrund installation med 1, 2, 3, 4, 5, 6 celler illustrerade. Och vi har kommit till Robert Turgren, och det är ett väldigt speciellt fall.
Ja, Robert föds utanför äktenskapet, och hans föräldrar väljer att sälja honom som spädbarn. De vill inte ta hand om honom själva. Han kommer till en familj där han är 10 år. Men sen vill inte de heller ha honom. Så de skickar hem honom till hans biologiska föräldrar igen. Som fortfarande inte vill ha honom faktiskt. Och efter det så går det bara utför. Han hamnar på olika fängelseanstalter. Och hans pappa försöker bli av med honom flera gånger genom att köpa biljetter till olika länder. Han köper en enkel biljett till Amerika. En enkel biljett till England. Men han kommer tillbaka, Robert. Efter att ha kajkat runt i världen och begått olika rån och mordförsök, så åker han fast vid ett inbrott på Skeppsbron. Då försöker han faktiskt ta sitt liv, men han misslyckas med det och hamnar sen på Långholmen.
10 års straffarbete står här, och förlust av medborgerligt förtroende och 50 kronor i böter. Vilket år var det här?
Det här är 1895 som han döms då. Då är han 30 år gammal.
Vi går vidare här, och ett rum som vi står i nu, det är definitivt inte något som man kan lista ut vad som ska skildras här.
Nej.
Här är det bara arbetsverktyg just nu i stort sett.
Exakt. Här kommer det att vara vägen ut. Så här pratar vi om vad som behövs för att man ska kunna komma ur ett kriminellt liv. Och det är mängd olika saker såklart. Egen bostad, bryta kontakten med gammalt umgänge, måste vara fri från droger, men också tro på sig själv att man klarar av det här såklart. Och vi har intervjuat 12 personer här som har varit kriminella under olika lång period i sitt liv, som berättar sin egen historia.
Jag sätter mig och berättar varför jag är här. Jag jobbar för Unga X-Cons som kontaktperson och föreläsare, där vi försöker hjälpa ungdomar ur kriminalitet och drogmissbruk.
Och den här killen, han jobbar för att hjälpa dem som har suttit inne, att de ska få ett bättre liv när de kommer ut.
Precis. Den här processkedjan, Unga X-Cons, jobbar för att hjälpa ungdomar redan från häktning. Och sen följer de med som ett stöd för att de inte ska hamna i det som han själv har varit i då en gång. Ex-narkoman har suttit för långa fängelsestraff.
Och just det, att gå och titta här, hur är det om man är synskadad? Kan man tillgängliggöra sig den här utställningen då?
Jag hoppas det kommer att bli bra. Vi håller på och undersöker möjligheterna till en Daisy-guide och också syntolkade visningar. Det är någonting som vi ska försöka jobba med mycket, har vi tänkt, både här och på Medeltidsmuseet.
Mm. Och så mycket ljud ska ni satsa på, har jag
ja,
hört.
Ja, precis. Allt som har med ljud kan man ju förstå såklart bara genom att lyssna. Och det kommer på flera ställen, som vi har lite ljudkulisser också. Och sen så kommer det också vara 3 små minutställningar på Medeltidsmuseet. En som handlar om gallibackarna i stan. Så där kan man gå in lite mer på det. En som handlar om barnamord genom historien, som ju framförallt ansågs som ett problem på 1700-talet. Och sen så är det en som handlar om ordningsmaktens utveckling och hur man får fram kriminaltekniska metoder och så.
Och även om det är svårt att tro det, men om några dagar så ska ni öppna. den 1 februari, då är besökarna välkomna hit. Och då kommer det att se helt annorlunda ut här än vad det gör nu.
Ja, det kommer det. Då är det fullt med föremål, det är ljudkulisser färdiga och alla texter ska vara på plats. Och ljussättning som kommer att göra mycket också för stämningen.
Tack ska du ha för att du berättade det här för mig.
Tack för att du ville komma.
Reporter i det här inslaget var Bengt Rejhed.